En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Om USA väljer att angripa ett annat NATO-land så hör allting upp.
Så sa Mette Fredriksson efter att Donald Trump återigen sagt att han vill ha Grönland. Och det är inga nya hot.
We need Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. But we need it really for international world security, and I think we're going to get it. One way or the other we're going to get it.
Hur illa är det egentligen? Vi har pratat med experten Ann-Sofie Dahl direkt från Köpenhamn. Jag heter Anders Lindberg. Välkommen till Höjd beredskap.
Vår beredskap är god.
Ja, då säger jag välkommen till Ann-Sofie Dahl. Välkommen.
Tack. Många tack.
Och du, ja, många tack. Och du är NATO-expert knuten till Atlantic Council i Washington, men du är verksam i Köpenhamn och det är väl en av de mer intressanta ställena säkerhetspolitiskt just nu i världen. Just nu när vi kopplar upp här så tittar jag på senaste nyheten som är att J.D. Vance har varit ute och sagt att Danmark gör ett dåligt jobb med Grönland. Och det är ju sista delen i en ganska lång följd av uttalanden från den amerikanska ledningen om Grönland. Trump har sagt att man vill ta över Grönland och inte uteslutit några egentligen då metoder för detta. Du som är kopplad nu till Köpenhamn, hur är stämningen i Köpenhamn just nu?
Jag skulle vilja säga att först och främst upprördhet i Köpenhamn. Att man är oerhört besviken och upprörd över detta från USA. Detta är ju inget nytt. Man har ju hört, Trump började hela den här Grönlandsfrågan redan i augusti 2019 när han erbjöd sig att köpa Grönland. Problemet är ju bara att Grönland är ju inte till salu. Och det var ju som Mette Frederiksen också sa, det var ju absurt. Och då blev den första diplomatiska krisen. Men han återkommer ju och nu har det ju eskalerat här efter Venezuela. Men alltså i Danmark, i Köpenhamn så är man upprörd och besviken. För Danmark har ju varit USAs allra mest lojala allierade. Man har följt USA sedan kalla krigsslutet i vått och torrt. I alla operationer, slagits i amerikanska krigen. Förlorat, gjort stora förluster. 43 soldater, 43 danskar återvände hem i kistor. Så att detta är att man då som J.D. Vance och Trump gör hånar Danmark och talar nedlåtande och pratar. Trump talar ju om att det liksom, danskarna har förstärkt försvaret. De har satt dit en extra hundsläde. Alltså det är så fruktansvärt arrogant. Och J.D. Vance var ju också på Grönland här. Så att han dyker upp igen, det är ju inte så förvånande. Men det intressanta då var ju att han och hans hustru hade ju tänkt sig att de skulle bli mottagna med stora famnen på Grönland. Det skulle anordnas ett kulturellt program för hustrun och allt möjligt. Men det var ju ingen öppnade dörrarna för dem. Så de fick ju åka till den egna basen, den gamla Thulebasen, Pituffik-basen. Och nu detta att J.D. Vance säger att att Danmark har gjort ett dåligt jobb på Grönland. Danskarna har varit sena med att förstärka försvaret på Grönland. Men det har man ju inte minst, det är inte minst en konsekvens av just det jag sa innan, att man har slagits i amerikanska krigen. Att man har fokuserat så mycket på Mellanöstern och på de frågorna. Och dessutom om USA tycker att det är illa ställt med försvaret av Grönland så kan man ju själva då förstärka. Man har ju, det är ju USA och Danmark tillsammans som har ansvar för säkerheten på Grönland. Efter det här, på grund av det här försvarsmilitära avtalet från 1951. Och sen dess har ju amerikanerna har ju lagt ner hur många baser som helst. Jag tror det är 16-17 baser man har lagt ner. Så då kan man ju starta dem igen. Man kan ju skicka dit lite krigsfartyg eller på något vis stärka försvaret på egen hand. Så att det slår lite mot J.D. Vance och Trump själva, tycker jag det här. Men det är framförallt det man oerhört upprörda i Köpenhamn.
Alltså vanliga människor, alltså hur, man säger, mannen på gatan, den här klassiska kvällstidningsfrågan, liksom, vad är stämningen? Vad tycker folk som liksom inte är en del av det politiska?
Ja, alla funderar ju, alla diskussioner handlar ju om Grönland just nu och alla och Trump. Och alla frågor, eller den stora frågan är ju hur ska detta sluta? Var, liksom, kommer vi att förlora Grönland? Och det finns, detta uppmärksammas inte alltid på Grönland tycker jag, men det finns ju väldigt varma känslor i Danmark gentemot Grönland. Man ser det som en väldigt naturlig del av, alltså, att riksfällskapet är en enhet. Och att förlora Grönland vore ju en katastrof på många
vis. Kan du berätta lite om det här riksfällskapet? Alltså, för det tror jag, det är ett begrepp som folk inte känner igen riktigt.
Ja, fällskap betyder ju gemenskap. Och det är en gemenskap, rikets gemenskap kan man översätta det med. Det är kongariket Danmark. Alltså det består av tre delar. Det är själva Danmark, som inte är så stort på jorden. Och sen så det gigantiska Grönland som är världens största ö. Men täckt då mestadels av, alltså mestadels otillgängligt. 57 000 invånare, så det är ju... Det är väldigt lite folk på väldigt stor yta. Plus då Färöarna. Så de tre tillsammans utgör riksfällskapet.
Om man tittar liksom på, om man frågar folk, liksom, varför tror människor att Trump gör det här? Vad är det vill han ha olja uppenbarligen. Det ser man ju, han har redan fått olja därifrån. Och det är geostrategi i Sydamerika och så vidare. Mm. Narkotikafrågor. Men vad är det liksom i Grönland?
Ja, men Grönland är väl, han talar ju om att USA behöver Grönland för sin nationella säkerhet. Men då kan man säga som jag sa innan att då kan vi själva stärka sin närvaro där och försvaret. Och de har ju med det här avtalet från 1951 så har de alla möjligheter att egentligen göra precis vad som helst militärt på Grönland. Utom att annexera det, men då i samarbete med danskarna. För det är ett enormt generöst avtal som... Amerikanerna, om de vill stärka försvaret så har de alla möjligheter där. Så det väcker väl då misstanken att det är kanske de grönländska mineralerna man är ute efter egentligen. Att det är, men det är också en del av den här den nya strategin att man ska ha, USA ska ha kontroll över hela den västra hemisfären. Alltså det är ett återuppväckande av Monroe-doktrinen. Och där Grönland, om man tittar på kartan, så ingår ju Grönland definitivt på den västra halvan. Och det är, om man tittar på kartan också, eller om man har varit där som jag har varit, så känner man också att det är väldigt nära Kanada, geografiskt väldigt, väldigt nära Kanada. Men det är väl, misstanken är väl allmänt att det är kanske mineralerna som man är ute efter. Men då kan man ju sätta sig ner och förhandla om detta med danska och grönlänningar. Och till saken hör också att de här mineralerna har man tidigare aktörer försökt utvinna, och det är väldigt komplicerat. Det är som sagt ett väldigt otillgängligt land och väldigt svårt. Men så är det väl.
Men om man ser till liksom den situationen som är nu och de här hotelserna, som mer eller mindre förtäckta hotelser liksom, som kommer hela tiden nu, en stridström här efter Venezuela. Alltså, hur ser den militära närvaron ut på Grönland? Alltså, vad finns det för danska resurser där?
Ja, som sagt, alltså, tyvärr har ju Trump och Vance en liten poäng i det att det har varit eftersatt av Danmark. Men det har ju som sagt också varit på grund av att danskarna har satsat allt krut, eller så gott som allt krut, på de här krigen i långt bort i stan, i Irak och Afghanistan, för att stödja och hjälpa USA. Men det man har gjort under senaste tiden, framförallt förra året, gjorde man en enorm satsning på, danskarna gjorde en enorm satsning på försvaret på Grönland. 27,5 miljarder kronor, och det är danska kronor dessutom som är värda ännu mer, har man avsatt till att stärka försvaret. Och det är framförallt den svagaste punkten är kanske just radarövervakningen av den östra delen. där man alltså blickar ut mot Ryssland. Och, så det, där har man gjort enormt mycket. Och det är verkligen inte bara några hundslädar som man har skickat dit. Utan det, sen har man ju också, är det ju diskussioner just nu om att, dels om att man ska kanske förstärka med manskap helt enkelt, skicka dit folk. Så att det finns en närvaro. Det tycker jag man borde gjort långt tidigare. Jag tycker också man borde förstärkt med fartyg mer synligt, alltså mer synlig dansk närvaro än man har idag. Och sen diskussioner också om att där väl fransmännen är väldigt pigga, som de brukar vara i sådana här sammanhang, att försöka göra någon sorts internationell inte insats, men att man på något vis kan göra en internationell närvaro, ha en internationell närvaro, så att det inte bara är europeisk närvaro. Så det är inte bara om amerikanerna kommer dit, så är det inte bara lilla Danmark man möter och grönlänningar, de 57 000 grönlänningarna, utan det är då hela Europa, eller stora delar, det är då stormakterna, det är Frankrike, Storbritannien.
Men tror man att, alltså, det låter kanske fjantigt med tanke på att det handlar om USA, liksom världens starkaste militärmakt, men hur seriöst tror man det här är? Alltså hur mycket i den danska diskussionen, alltså tror man att det är liksom töntiga memes och skämt, eller ser man det som att marinkåren kan flyga in i Nuuk i morgon? Liksom?
Ja, först så skrattade vi ju bara och tyckte det här var, som Mette Frederiksen sa, absurt. Vilket ju inte Trump uppskattade. Då blev hon ju kallad the nasty woman. Men ju mer, alltså, speciellt sen Venezuela, men han startade ju redan före jul, och redan före sin installation så satte han igång. Den 22 december tycks vara ett datum som vi ska hålla ögonen på, för det är då som han återuppväcker den här frågan varje år. Och det, i och med att han återkommer, och inte minst sen Venezuela, så är det ju någonting som man måste ta på allvar, uppenbarligen. Det är förfärligt att tänka så, men uppenbarligen så finns det sådana tankar. Å andra sidan så är det ju en del som motsäger honom. Marco Rubio ger ju många olika signaler, och han hävdar ju att det framförallt är att köpa Grönland som Trump är intresserad av. Men som sagt, Grönland är inte till salu. Men man kan ju förhandla, man kan sätta sig ner och förhandla om både försvar och om det ekonomiska.
Om amerikanska marinkåren skulle landa i Nuuk, kommer Danmark att försvara sig med våld i det läget?
Ja, man har tittat igenom vad som gäller i det läget, och det finns ett avtal från, ja, nu ska vi se vilket det var. Ja, jag vågar inte säga att det var. Men det finns en order om att, och det är ju ett resultat av andra världskriget, att om Danmark eller riksfällskapet blir angripet så ska man försvara sig. Och den kan sägas ha aktiverats, den ordern. Så att då blir det att om marinsoldater kommer dit så kommer de att mötas av motstånd. Absolut.
Och om man tänker då konsekvenserna för NATO av en sån sak, vad menar Mette Frederiksen med sitt uttalande om att allt är slut, är väl den svenska översättningen? Ja.
Allt upphör.
Ja, det, vad allt, menar hon i det läget då?
Jo, men hon menar väl precis det, att då är det ju ett helt nytt ballgame. Alltså då kollapsar ju hela systemet. Om USA attackerar ett annat NATO-land. Bara tanken att NATO-länder sinsemellan skulle gå till krig. Det är ju gå i krig mot varandra. Bara den är ju otänkbar i sig, men att det är stormakten, supermakten USA som ger sig på ett litet land, det är ju, då kollapsar allt. Då
hör man allt. Men vad menar man med att allt kollapsar? Vad betyder de orden liksom när hon säger det?
Ja, men det internationella systemet som ju redan är på vad ska man säga, upphällningen, det kommer ju att, det som amerikanerna själva har byggt upp, det raseras ju. NATO, det kan ju inte finnas någon framtid för NATO, eller NATO kan ju inte existera i ett sånt läge. Så att då får vi börja från början på något vis, då blir det ju USA mot Europa.
Men vi har ju inte så mycket att sätta emot i det läget.
Nej, det är ju det som är det lilla problemet i sammanhanget, ja.
Vad skulle det, om man tar liksom din tolkning utifrån så här Köpenhamns utgångspunkt. Just nu förhandlas ju om Ukraina och garantier för Ukraina. Vad är de garantierna värda i ett sånt läge?
Ja, nej men det, ja, vad är de värda idag? Om man tänker tillbaka på Budapest-memorandet och att man kanske...
Ja, det var ju där USA och Storbritannien och Ryssland garanterade Ukrainas
självständighet. Ja, precis. Och det såg vi hur bra det gick. Så hur mycket kan man lita på de här åtagandena i denna tid? Men det är ju, alltså det är en väldigt märklig situation, för det, en del säger ju att ja, men det är artikel 5 som utlöses. Ja, det är klart, det är det ju om ett land attackeras, ett NATO-land attackeras, men det attackeras då av ett annat NATO-land. Så då blir ju både Danmark, Grönland och USA är NATO-länder. Det blir en väldigt speciell situation. Dessutom sägs det i artikel 1 i NATO-fördraget att konflikter mellan NATO-länder ska lösas med fredliga medel.
Men har NATO sagt någonting om den här krisen som pågår just nu?
Jag tycker att NATO är påfallande tyst. Väldigt oroväckande tycker jag att inte Mark Rutte är med på banan här. Han valdes ju för att han skulle vara den stora Trump-viskaren, att han skulle ha så god kontakt med Trump. Jag tycker det är mycket, mycket märkligt att man inte hör någonting från honom. Jag har i alla fall inte hört någonting, men som du säger, det är liksom från en minut till en annan, så man vet inte vad som händer från det att vi talar tills det sänds. Men jag tycker det är väldigt märkligt att man inte hör mer från honom. Å andra sidan, när han blev inbjuden till Vita huset och precis efter att han hade tillträtt och satt hos Trump, så kom den här frågan upp. För det mesta så är det ju frågor från pressen som gör att den här frågan kom upp. Och då kom väl den frågan upp i presskonferensen när de satt då framför basen. Och Trump började prata om Grönland och någon frågade, vad tycker du då, Mark Rutte? Och han bara storskrattade och bara liksom viftade avvärjande med händerna. Det var ju inte förtroendeingivande, kan jag säga. Det var inte någon reaktion som uppskattades i Köpenhamn. Det var det inte.
Men om man tittar från Köpenhamns perspektiv, vad tycker man om den uppbackning man har fått från de nordiska länderna, från Sverige?
Jo, men absolut, den uppskattas. Och det är ju en uppbackning från både från Norden och från övriga Europa som är väldigt, väldigt, väldigt viktig. Sen är det som du säger att det är inte så mycket vi kan göra. Vi har inte de resurserna som USA har, men det är ju ändå stöd. Och framförallt i en nordisk kontext så är det ju viktigt att vi håller samman.
Om man tittar lite framåt här, det kom ett ganska mycket liksom rapporter igår om att Grönland och Danmark hade rykt ihop därför att grönlänningarna inte var inbjudna till danska motsvarigheten till utrikesnämnden, om jag har förstått det rätt, och jag vet inte varför, liksom varför man inte bjöd in dem, men de var riktigt arga uppenbarligen. Vad är det som händer?
Ja, men det där är också väldigt bekymmersamt att den konflikten ska nu blåsas liv igen. Det är de där gamla argumenten som vi har hört om att från vissa grönländska politiker, jag ska betona vissa, om att det här med kolonialism och att danskarna inte respekterar Grönland. Å andra sidan så sitter det 2 stycken grönlänningar i danska folketinget på de nordatlantiska mandaten, så att grönlänningarna och färöarna har haft ett enormt inflytande på dansk politik. De har tillsammans avgjort flera val i Danmark, så man kan inte säga att grönlänningar och färöarna är på något vis satta på något undantag. Men det finns ju grupperingar på Grönland som är extremt ivriga att få till någon självständighet, och jag vet inte om det är medvetet eller om de inte förstår att detta skulle ju då bara skicka dem rakt i armarna på amerikanerna, och det kanske inte är så att man får större självständighet eller respekt om man kontrolleras av USA än om man ingår i riksfällskapet.
Det känns ju som att förhandla med Trump känns ju inte riktigt som en jättestabil liksom förhandlingspartner.
Nej, de vill ju nu, det är ju några då grönlänningar som säger att de vill åka till USA och ha en egen dialog med Trump, och det Det kanske inte är så bra idé, kan man
men
säga.
Men om det händer, alltså, hade jag sett det här i Moldavien, då hade jag sagt rysk påverkansoperation. Är det en amerikansk påverkansoperation vi ser?
Jo, med grönlänningarna.
Att de håller på och bråkar nu inför öppen.
Ja, att det plötsligt dyker upp den här konflikten igen. Ja, det tror jag faktiskt. Vi såg den väldigt mycket tidigare. Det finns framförallt ett parti som heter Nalerak, som är det som är, vill ha snabbast och mest långtgående självständighet från Danmark. Vi bryter helt enkelt med Danmark. Hur nu det skulle gå till, för att Danmark står ju för all infrastruktur, sjukvård, allting på Grönland. Så som sagt, det skulle ju då bara leda till att de öppnar för amerikaner att komma dit. Men det där, det var väldigt intressant vid valet på Grönland förra året. Därför att resultatet av det var ju att det parti som förespråkar den långsammaste vägen. Alla vill ju ha självständighet på något vis, men den absolut långsammaste vägen, det lilla liberala partiet, ja, det är inte så litet längre, men det var det parti som ingen trodde ju, inte ens de själva, att de skulle vinna valet, men det gjorde de. Och regeringschefen Jens Fredrik Nielsen, han är från det partiet, och det kändes ju väldigt uppmuntrande att det var det partiet, och alla partier utom Nalledak, alltså, utom det här självständighetspartiet, sitter i regering tillsammans. Så det finns bara ett oppositionsparti, och det är det. Så det kändes ju som att grönlänningarna verkligen förstod vad det handlade om när de la sin röst på det viset.
Men om man tittar framåt avslutningsvis, så, alltså, det finns ett planerat möte nu som jag inte vet när det är, men mellan Danmark och USA.
Nästa vecka.
Det pågår ju massa diplomatiska, liksom, ja, alla stormakterna i EU har gjort ett uttalande, Norden har gjort ett uttalande, alltså, det pågår en massa saker. Mm. Vad kan vi förvänta oss av detta? Liksom, vart leder det här?
Ja, mötet är ju, om jag har fattat det rätt, men som sagt, det händer ju saker varje minut här. Så att, men så jag tror att det är nästa vecka som man ska träffa Rubio. Och det är ju, och då antar jag att det är Lars Løkke Rasmussen, förre statsministern, nuvarande utrikesministern. Plus då även en grönlänning, som väl, ja, det är väl Vivian Moritsen som är utrikesminister på Grönland. Men i alla fall, värdet av det mötet, det är klart det är väldigt viktigt att man får det fått till stånd det, och man har ju tjatat från dansk sida om det. Å andra sidan så är ju, Rubio känns ju som en lite marginell, perifer person i hela den här processen. Min gissning är ju att han är mycket mer intresserad av att nästa steg efter Venezuela blir Kuba. Han är exilkuban själv. Och han talar ibland i termer, när han talat om Venezuela så har det ibland låtit som Kuba. Så jag tror inte hans hjärta är i den här frågan om Grönland. Eller att han på något vis, jag menar, han är ju en anständig person, så han kan ju inte rimligen tycka att USA ska ta över ett allierat land med makt. Så att det är frågan om vad det rent praktiskt leder till. Men det är klart att det är viktigt med den här. Det finns mycket symbolik i att man träffas. Och det
men
finns,
vad skulle du säga, vad är det troliga resultatet? Är fler möten eller liksom
att man
ultimatum från USA eller någonting?
Nej, men det är väl så att det är väl viktigt att man har öppnat den här dialogen med Rubio, med i alla fall en del av administrationen. Och sen så har man ju också, danskarna har ju satsar ju på dels diplomatin och dels också i Europa och de övriga länderna, men också gentemot amerikanska kongressen. Republikaner som är kritiska mot Trumps agerande har man kontakt med. Så att det är viktigt väl att man har öppnat den här, att man inte känner att ingen vill prata med oss, utan att det finns en någon sorts dialog som man då kan hålla fast vid. Sen får vi hoppas att det värsta inte händer. Men det verkar ju som att Trump, han vill kanske göra det historiska, att utvidga amerikanska territoriet, en ny Louisiana Purchase eller liknande.
Det var någon som sa att han inte hade förstått att en karta som är platt gör att länder längre norrut och längre söderut blir väldigt mycket större. Så han tror att det är en mycket större utökning av landmassan än vad det faktiskt är.
Ja, nu är det ju Grönland är ju världens största ö, men det är ju som
sagt... Men det är ännu större på kartan.
Ännu större på kartan, ja precis. Men det är ju också, det är ju inte någon... Ur säkerhetsaspekten så är det klart jätteviktigt. Men där kan de amerikanerna göra mycket som det är nu. Men det är ju också väldigt otillgängligt och väldigt lite folk och en väldigt speciell del av världen.
Vad skulle du säga att plan B är? Om det är så nu att USA faktiskt tar Grönland på något sätt, våld, hot.
Ja, men då är det...
Vad är vår plan B?
Ja, men plan B, det resultatet blir ju att allt som Mette Frederiksson sa upphör. Då blir det ju en konflikt mellan Europa och USA, och det är ju helt absurt att tänka den tanken, men samtidigt så kan jag ju inte föreställa mig att det finns så mycket stöd för detta i USA trots allt. Det är ju inte ens hela administrationen, Marco Rubio och säkert fler vill ju inte ge sig in på det, så att men det är alltså tanken på att det skulle verkligen leda till en brytning mellan USA och Europa. Ja, och riksfällskapet hör ju också upp då, rimligen. Så att då är det Danmark och Färöarna kvar. Och ja, en helt ny ballgame, som sagt. Det är liksom tanken bara... Man hisnar när man tänker den.
Tack så mycket för att du hade tid.
Ja, men själv tack.
Vår beredskap är god.
Ja, och då sitter vi här i studion, eller det gör vi inte alls, utan allmänt utspridda, men det är då jag fortfarande. Och sen så är det Amanda.
Wollstad, Svensk Tidskrift nere i Skåne.
Precis, du är ju inte så långt ifrån Ann-Sofie Dahl faktiskt.
20 minuter ungefär.
Ja, 20 minuter ungefär. Och Patrik?
Och sen en tankesmedjan Frivärd.
Och Johan?
Viktorin, intill.
Och vad är era reflektioner? Patrik, ska vi börja med dig?
Nej, men jag tycker att det här var ett ganska illustrerande samtal som ger en känsla för stämningen just nu i Köpenhamn. Vi ska ju också komma ihåg att det här är ju någonting som danskarna har levt med under ett år, men nu blev det ju ännu tydligare efter händelserna i Venezuela och de upprepade kraven på Grönland. Så att jag tycker att det blev en bra känsla för stämningsläget. Och det är ju så bisarrt som Ann-Sofie Dahl säger, att det är ju svårt att föreställa sig konsekvenserna av det här. Det är ju ett utfallsrum som vi inte vill tänka på och som blir oöverskådligt.
Amanda?
Nej, men jag tänker mycket på det. Jag tycker också det var väldigt som illustrativt. Och som sagt, Danmark är ju väldigt, väldigt nära här nere. På många sätt, inte bara rent geografiskt och fysiskt, utan mentalt. Man har ju danska pratas på var och varandra mataffär, om inte annat, eftersom de kommer hit och utnyttjar vår svaga krona. Jag var i Köpenhamn bara för några dagar sedan och gick på museum. Alltså längre än så är det ju inte. Och det är en surrealistisk tanke att Danmark ska bli indragen i en väpnad konflikt med USA, att det överhuvudtaget är någonting vi funderar över. Men jag tänkte också på det Ann-Sofie sa, det här om att man har varit USAs mest lojala allierade, och en som anledning till att man har eftersatt det egna försvaret är just att man har varit upptagen med amerikanernas konflikter. Och det ligger väldigt mycket i det, för det var inte många år sedan när man gick på seminarium med liksom motsvarande intresseorganisationer och så här i Danmark, där den här långt bort i stan-doktrinen, som man lite förklemande kallar det ibland, var fullständigt förhärskande. Att tanken på territoriellt försvar låg betydligt längre bort än det gjorde i Sverige, och man var väldigt upptagen av Mellanöstern, där man ju också hade fruktansvärda förluster, i synnerhet i paritet med sin styrka och sin befolkningsmängd. Och förutom de soldater som aldrig kom hem levande igen, så har man ju oerhörda problem med soldater med skador och PTSD och sådär, som man inte har svårt att hantera. i det danska samhället, eftersom man hade ju inte heller så iskeligt mycket erfarenhet av krig i modern tid efter andra världskriget. Så att det är verkligen ett enormt svek det här, att allt man har gjort för amerikanerna har lagt om hela sin doktrin och fokuserat så fullständigt på de här insatserna i Mellanöstern, och så får man det här nu slängt i ansiktet. Det är surrealistiskt.
Johan, vad tänker du?
Ja, det är verkligen otack är världens lön. Jag såg också att Vance var ute och försökte dämpa lite grann med att det kan ju vara så att man gjorde väldigt bra saker för 25 år sedan, men det liksom som en pik till danskarna då. Alltså det som händer är ju att krigsrisken i Europa har ökat från någon enstaka procent till, alltså till en större krig där vi blir indragna, från enstaka procent till tvåsiffrigt antal. Därför att det här underminerar ju trovärdigheten i NATO, i vår allians, när man beter sig på det här sättet. Och samma ska vi lägga till då vad Trump sa häromdagen om att han inte var säker på att vi andra skulle komma till USAs undsättning om de blev angripna.
Men då ska man lägga till att den enda gången artikel 5 har aktiverats var ju nu som blev angripet. Och andra kom till undsättning. Ni hör ju vaktskallarna som man sluter upp kring.
Vi, dessutom så cirkulerar det ju otagliga poster på sociala medier med olika nationers stupade, och sen citatet då att jag är inte så säker på att de skulle komma till vår undsättning. Stupade allierade soldater som har då dött i Afghanistan och i Irak.
Man blir verkligen fruktansvärt provocerad. Alltså, nu ska vi ju säga naturligtvis att medvetna om att det finns krafter som försöker piska upp de här stämningarna ytterligare, och liksom alla amerikanska sociala mediekonton, det är naturligtvis inte amerikanska sociala mediekontor, men det räcker ju att se vad liksom företrädare för den här administrationen säger, hur de uttrycker sig. När vi vet vad, ja, inte minst danskarna, men liksom alla dessa unga liv som antingen tog slut i förväg eller som kommer hem med fysiska och emotionella sår som man får leva med resten av livet. Liksom familjer som krossas och förstörs. Mm. Och så får det här slängt i ansiktet. Alltså det är ett skifte som håller på att ske i synen på liksom amerikanerna, som kommer ta många år och många administrationer att läka på något sätt.
Fast det är svårt att inte svära. Men om du tittar på det från Skåne, där du sitter nu. Alltså hur knäppt, jag frågade ju henne det liksom, hur resonerar man i Köpenhamn? Men på vår sida så att säga om sundet. Alltså hur mycket tror man det blir ett krig? Alltså sitter folk och funderar på att men nu kommer Danmark och men förra gången Danmark blev invaderad någon var 9 april 1940, och det var Adolf Hitler som gjorde det liksom.
Jag tror inte att man har kommit dit än, utan man tycker nog fortfarande att det är så pass surrealistiskt att det är svårt att liksom ta på allvar någonstans. Men jag tror också, när man pratar om, nu är jag ju som alla hör, är jag ju inflyttad skåning. Men när man pratar om med riktiga skåningar så sitter ju det här med liksom, Danmark sitter ju väldigt, väldigt djupt. Och även vad som skedde under kriget. När det var jubileum från liksom segern i Europa, så var det ju väldigt många som mindes liksom att de hade stått på fälten utanför Malmö och sett Köpenhamn tändas upp. När tyskarna kapitulerade, och det har ju varit mycket berättelser om hur man tog hand om judar som kom över sundet i början på kriget. Det här ligger väldigt, väldigt nära fortfarande historiskt. Och det finns den här kopplingen, sen finns ju naturligtvis oerhört mycket familjekopplingar. Här åker man ju liksom inte till Stockholm på skolresa, man åker till Köpenhamn i första hand. Så att det är liksom, vi skojar ju ofta om att vi har två huvudstäder, inte minst kulturellt. Danmark ligger oerhört nära, och solidariteten och medkänslan med Danmark är stor. Så att även om jag inte tror att man liksom tror att det kommer bli krig i närtid, så är man väldigt lojal med Danmark. Vi får jävlas med dem, men det får ingen annan. Det är syskon.
Men jag tänker på Johan, om du tittar på det liksom rent, alltså vad är handlingsutrymmet här? Jag frågade ju henne lite det, vad ska danska soldater göra, de ska skjuta och sådär. Så säger hon ju att det är liksom det som är det sannolika här. Alltså vad gör du för bedömning av det danska handlingsutrymmet om USA faktiskt gör någonting?
Det beror ju på hur mycket man kan dra in då andra europeiska stater i till Grönlands försvar så att säga. Och jag tror också att man ångrar bittert att man gjorde sig av med sitt ubåtsvapen 2004 tror jag att det var. Det hade varit bra att ha det i det här läget. Och det är som jag tror det var Amanda som sa det tidigare, att det är liksom helt absurt att man sitter överhuvudtaget och diskuterar de här sakerna. Men jag tror att allting det här kokar egentligen ner till vad har Vladimir Putin och Donald Trump kommit överens om i Alaska? Finns det några hemliga tilläggsprotokoll i det här? Är det här med det här fartyget på riktigt eller är det någonting annat? Den frågan måste vi ställa oss, tyvärr.
Och fartyget du syftar på är det ryska fartyg som USA har uppbringat nu?
Ja, det, ja, precis.
Bara för att förtydliga för lyssnarna. Ja.
Men det du menar med hemliga tilläggsprotokoll här, då menar du den här frågeställningen som ganska många har väckt, om det är så att man i Alaska helt enkelt, Trump fick Venezuela och så fick Putin Ukraina och sen så har de liksom återskapat någon slags, ja, finns ju historiska sådana tilläggsprotokoll då.
Men, ja, det finns ju liksom både Ribbentrop och det finns ju dessutom Jalta-överenskommelsen. Vi ska ju inte glömma bort att kineserna var ju på plats dessförinnan i Moskva när Witkoff var hälsade på Putin senast. Så att det kan vara en större uppdelning än så också. Vi vet inte, men bara det, vi måste ställa frågan. Det är det som man måste göra som analytiker. Skulle det kunna vara på det här sättet? Sen behöver det inte vara så. Men det, jag tycker ändå att det går i den riktningen på något sätt. Det finns ju ingen av oss som skulle köpa en bil av vare sig Vladimir Putin eller Donald Trump. Det här är ju korruption som äter sig in i våra samhällen.
Patrik?
Ja, vi skulle väl inte köpa den av Xi Jinping heller. Men
det är alldeles för många.
I sammanhanget när det gäller just Venezuela och Ukraina så ska vi komma ihåg att det finns ju ett vittnesmål från Fiona Hill som ingick då i den amerikanska administrationen under Trumps första presidentperiod. Där hon har vittnat om att Ryssland gav det här erbjudandet 2019 att byta Venezuela mot Ukraina.
Då ska jag kasta ut en tanke som jag har haft och gått och gnagt på en längre tid i det sammanhanget, för att jag tror i så fall att det är ännu större. Det här är en hypotes. Det är att Putin utropar Nordpolen som ryskt och drar en linje från Nordpolen ner till Ryssland. Då hamnar Vitön som ligger längst den ö som är längst österut i Svalbard inom det här. Då besätter Trump Grönland för att försvara NATO. Och sen så kommer man till en överenskommelse där USA och med Perry i spetsen och Ryssland delar på Nordpolen. Och sen drar man bara en linje och så täcker man hela Arktis tillsammans. Den kan man ju fundera på.
Ja, och i sammanhanget så har ju Ryssland länge ökat hybridaktiviteterna mot Svalbard också, själva huvuddelen av Svalbard, så att du kan inte utesluta att det också hamnar in under en sån händelsekedja.
Absolut inte. Jag bara vill säga en sak. Därför det är nämligen så att man har ju utropat det här till det geografiska året i Ryssland. Och har i samband med detta, precis som du påpekar om Svalbard då, det man då själva kallar för Spetsbergen, tagit fram gamla kartor på hur detta är ryskt. Så att det är inte alls omöjligt om man tittar på kartan att det finns sådana tankar kring detta. Och då kan man ju faktiskt också dessutom då, eftersom det är Norge och Danmark som blir inblandade, också fundera på vad man sitter och tänker på när det gäller Antarktis. Det är samma sak. Så att vi får nog, ja, det är bara en hypotes.
Ja, och det vi kan konstatera är ju att vår del av världen, Norden, Arktis, Östersjön, är ju i den geopolitiska hetluften. I ett sånt scenario blir det också ett oerhört tryck på Island. Och naturligtvis också på Nordkalotten. Så att det här är ju en precis den typen av mardrömmar vi har fruktat när vi har varnat för geopolitisk orostid och stormtid under en längre tid.
Först om Johan har rätt i att det här är en del av en uppdelning av hela Arktis, att det är det vi ser liksom nu egentligen mellan de två länderna. Vitön är väl norsk territorium, om jag inte minns fel.
Absolut.
Det var väl där André-expeditionen hittades.
Absolut.
Alltså, det kommer ju, om du har rätt i detta, så kommer det ju vara ett sekel av stormaktskonfrontation om alla naturresurser under Arktis i så fall.
Exakt.
Det kommer ju bli en väpnad konflikt i så fall.
I praktiken. Ja, inte om man har delat upp det här.
Men i alla fall inte ju, under ett tag.
Nej.
Det är ju precis. Norskt trots allt. Okej, ja, Amanda.
Men där har jag sett en del spekulationer. Jag är inte tekniskt kunnig nog att kunna avgöra om det ligger någonting i detta. Men jag har sett diskussioner på de geologiska delarna av Twitter, som inte är en grupp jag har så bra koll på. Jag vet att diskussion om mineraltillgångar på Grönland kan naturligtvis bidra, men att det skulle vara så oerhört komplicerat och kostsamt att utvinna dessa för överskådlig framtid, att det knappast är värt det, att man inte kommer få någon ekonomi i det. Jag vet inte, hur går era tankar om det? Är ni bättre på prospektering än vad jag är?
Ja, men det är klart att klimatförändringarna...
Samma sak också. Ja.
Nej, men jag tänkte säga att det är klart att klimatförändringarna också påverkar det här, att det blir lättare med när istäckena minskar och smälter och så vidare och så vidare.
Men så kontring till det, så då får man inte ut grejerna istället, för man har ju fortfarande, alltså det finns ju folk, jag tror att få förstår liksom den här Trumps avfärdande, liksom att de har satt dit en hundsläde till. Och anledningen till att Siriuspatrullen har hundslädar på Grönland, alltså specialstyrkorna som försvarar Grönland, det är ju att det är ju i princip det enda sättet det går att ta sig fram på stora delar av ön. Så det är också en sån här någonting som inte... Och det är typiskt när Vance var på besök där och inte hade med sig en ordentlig jacka eller vantar. Liksom. Och att folk verkar inte riktigt förstå vad det här är för landmassa. Hur otillgängligt det är och hur icke-existerande. Det finns ingen infrastruktur. Jag har en bekant som kör helikopter uppe i de här trakterna. Och det är liksom det enda sättet att ta sig fram. Och det funkar ju också bara en del av tiden beroende på väder och vind och så vidare. Så att dels så ska du komma åt de här mineralerna. Men sen ska du ju få dem någonstans där de kan processas också. För det kan du ju inte göra i närområdet heller. Och du har liksom hamnar som är farbara kanske några få månader om året om du har tur. Och inga vägar.
Det känns väl inte som att geografi är amerikanernas starka sida.
Jag tror att du får tänka psykologi som en faktor här också. Att det är ju den här viljan att expandera territoriet, the final frontier, the American dream. Ja, alltså de faktorerna... är ju nog så betydelsefulla.
Mm. Plus att man då kontrollerar farleder och sånt också. Dessutom finns det ju mycket proteiner i vattnet. Det finns massa annat. Det går kablar i vattnet. Det finns massor med saker i den här regionen. Så att,
Men jag tänker att vi får väl se lite hur det löser sig. Så ska jag försöka göra en teaterövergång då till Ukraina. Om Ryssland angriper, eller förlåt mig, om USA angriper Grönland, hur mycket är de här säkerhetsgarantierna i Ukraina värda då, Johan, med tanke på de andra samtalen som pågår?
Alltså frågan är om de ens utan ett anfall mot Ukraina, mot Grönland är värda någonting egentligen. För det är ju egentligen inga garantier, utan det är ju försäkringar.
Men vad är det egentligen de här samtalen, om du bryter ner de här samtalen lite grann, som just nu förs kring Ukrainas, kring Ukrainas framtid? Vad är det som sägs egentligen?
Ja, alltså jag vet ju inte exakt vad som sägs. Det cirkulerar ju olika punkter på vad man väldigt kortfattat, små stycken här och där i det här 20-punktsprogrammet som ska finnas då med att det ska finnas trupp från västländerna, flygplan, fartyg som då ska övervaka ett eldupphör egentligen. Och så vidare. Ukraina ska då få gå med i EU, och som ju var en av de sakerna som utlöste hela kriget. när USA eller Ukraina ville skriva på protokollet med Europeiska unionen 2013. Så att det är en sak, men det här är ju bara USA, Ukraina och Europa. Det finns ju ingen rysk, input finns det ju förstås, men de är ju inte med där. Så nu ska det här då, det man har kommit överens om, det ska då läggas fram för ryssarna, och de kommer ju inte ha något intresse av att köpa alla de här punkterna. De kan säkert köpa en del, men de kommer inte köpa alla punkter.
Jag tror att vi
ska om de då inte har ett hemligt tilläggsprotokoll.
Och jag tror att vi ska se det här från ukrainsk och europeisk sida som försök att få Trump att inte tycka att det är deras fel att det inte blir fred. Så att det är ju det, och att bollen ska hamna på den ryska planhalvan, och Ryssland har ju inget intresse av fred. Ryssland är intresserad av underkastelse och expansion. Så att någon verklig fred kommer det ju inte att bli, även om det blir ett vapenstillestånd. Så att jag tror att man måste förstå den här processen utifrån det perspektivet. Och då kommer ju den här komplexiteten in med Grönland också.
Men vi har utlovat JAS-plan, har jag sett. Det är väl ändå positivt, Amanda?
Ja, det är det naturligtvis. Om vi kommer till det stadiet, eller när vi kommer till det stadiet kanske. Nej, jag vet inte. Jag delar ju Patriks analys. Jag tycker också att det är ett helt riktigt spel av ukrainarna att liksom visa sig medgörliga och förhandlingsvilliga och låta ryssarna säga nej, för det kommer de ju alltid göra. Och därmed så blir det ju också. Men det är klart, ju mer liksom säkerhetsgarantier man har i den här processen, desto mer kan man ju stå på sig. Så att det finns ju ett egenvärde naturligtvis i att göra de här löftena och teckna de här avtalen ändå, även om det just nu kanske känns ganska långt borta. Och sen så vet vi inte riktigt vad som sker i liksom Ryssland. Det är så många, det känns som nästan är mer osäkra parametrar nu än det har varit på länge. Därför att vi vet inte hur diskussionerna mellan USA och Ryssland faktiskt går till. Men vi vet ju inte heller riktigt hur den ekonomiska situationen i Ryssland ser ut. Och det är ju liksom ingenting, det är ju ingenting som kommer lösa det här över en natt. Men det är klart, det påverkar ju också möjligheterna och förhandlingspositionerna. Så att ja, den dagen vi kommer dit så är det väldigt bra att vi har lovat ja på. Det är det.
Tror du att det finns hemliga tilläggsprotokoll?
Jag tycker det är jättesvårt att säga. Ja, alltså, någon form av hemliga dokumentationer finns det väl naturligtvis. Men det är så svårt att veta. Just nu tycker jag det är svårt att veta. Jag är osäker på att den amerikanska administrationen ens själva vet riktigt vad de står i de här frågorna. Därför att det känns som det pågår så väldigt många parallella processer där man har liksom folk som Rubio, som ändå är liksom erfaren och kunnig i det här och förmodligen försöker hålla emot och liksom gjuta olja på vågarna. Och sen så har du Trumps liksom privata förhandlare i form av liksom svärsöner och affärsbekanta som verkar driva en helt egen linje och passa på att liksom förhandla lite affärer när man ändå är igång. Och, så det är väldigt svårt att veta liksom, vem är Amerika i det här och var står de? Är vi ens säkra på att liksom alla delar av administrationen vet vad den andra delen sysslar med?
Ja, relevant, vad tror du?
Om ett hemligt tilläggsprotokoll.
Ja, om Johans teori.
Nej, alltså, jag delar Johans uppfattning om att man måste ställa sig frågan, kan det vara på det här viset? Och samtidigt så måste man vara öppen för att inte låsa fast sig för snabbt och för enkelt i en slutsats hur det är. Men jag tycker att den viktigare frågan för oss och upp på Högfjällshotellet på Folkförsvarskonferens, det är ju att prata om hur ser vi till att vi har förmågor och handlingsfrihet oavsett vilket scenario vi hamnar i. Vi vet att vi är i en tid av stora förändringar där skiften sker på dagar istället för årtionden. Och vad som kommer ut av det kan ingen av oss fullt förutse. Och då hamnar det tillbaka till vad vill vi? Vilka risker är vi beredda att ta? Och hur har vi förmåga att agera så att vi kan försvara sånt vi inte vill ska gå förlorat.
Men det var en bra övergång till
Ja, jag tänkte det. Jag tänkte att jag skulle hjälpa dig med det.
Snygg övergång där. En av de punkterna som har tillkommit eller som ju liksom blir ett av huvudnumren, det är ju att vad heter det, SACEUR är där. Supreme Allied Commander Europe, som ju är då den NATOs högsta befälhavare i Europa, som kommer, och det är en amerikansk general. Kan vi säga lite om den här personen och vad det är han kommer att göra där, Johan? Du skakar på huvudet.
Jag tror att Johan inte ville ta ansvar för att försöka förklara vad han gör där. Men i
kort... Johan bara viftade vilt här.
Ja. Men jag tror att tanken är ju där att ge ett NATO-perspektiv och skapa en känsla av trygghet och förankring och så vidare. Vi har ju haft SACEUR tidigare, då var det ju Cavoli som var SACEUR. Nu är det ju en annan general.
Alexis G. Grynevkich.
Ja, det var det efternamnet jag snubblade på.
Ja, jag vet. Johan vill inte...
på det. Nej, det kanske var därför Johan inte ville ge sig in i det.
Jag kan hjälpa till en annan orsak till att jag inte tror att Johan ville det. Är liksom frågan, min följdfråga som han vet kommer, nämligen, är det här den sista amerikanska generalen som kommer som SACEUR?
Ja, men han kan ju få ta följdfrågan när han duckade den första.
Okej. Okay.
Nej, det tror jag inte. Inte den sista. Nej. Där har amerikanerna vill ha kontroll på kärnvapen, så att så länge NATO består så kommer det vara amerikanska generaler där. Men det är ju, så frågan är ju då, kommer NATO bestå?
Själva har väl amerikanerna föreslagit att det ska vara en tysk nästa gång?
Ja, det finns nog element som föreslår det, när till syvende och sist så tror jag inte man vill ha det. Det har varit ett genomgående tema i 70 år i amerikansk kärnvapenpolitik, att ha kontroll på kärnvapnena ytterst i alla sina konstellationer.
Men vad kan vi vänta sig av vad han säger? Vad kommer han att säga?
Han kommer försäkra oss, förstås. Han är ju proffsig, respekterad.
Och när han får frågan om, tänker ni ta Grönland, vad säger han då?
Nej, han kommer nog säga nej, och han kommer nog ha rätt, för jag tror inte att det är Jukom som skulle planera en sån sak. Så att,
nej, men...
han kan säga det utan, även om han skulle veta någonting annat. Så att, nej, det tror jag inte. Det är svårt det här med Grönland och hur mycket som är för den egna politiska basen och vad som är flaggviftning och hela köret. De är ju redan på Grönland, så att det är liksom också dimensioner där.
Amanda, SACEUR.
Ja. Nej, men han kommer säkert vara jättetrevlig och intyga oss att USAs intresse för NATO kvarstår och att det absolut inte är någonting att ändra, och att man vill förhandla om Grönland kan jag tänka mig att han sträcker sig till. Men det är ju också, som både Ann-Sofie och nu Johan tog upp, det absurda i detta är ju, vill amerikanerna liksom bygga fler baser på Grönland, så har de ju alla möjligheter. De har ju alltid haft alla möjligheter. De har ju lagt ner, jag vet inte hur många baser i närtid, för att man inte tyckte att det var viktigt nog, och har nu bara den här lilla flygbasen kvar. Men man har ju alla möjligheter och rättigheter att öppna upp dem där igen. Så att, så intressant var det ju inte uppenbarligen fram tills dess att man kunde besätta hela området. Och det är mycket såna här grejer, det är mycket liksom avtal och traktat och sånt som redan finns på plats som ger amerikanerna egentligen alla möjligheter, och också amerikanerna tidigare har flera gånger uttryckligen godkänt liksom det danska styret av Grönland. Och det kan man ju gräva i och ta upp och peta på, men det som är återkommande i den här diskussionen, och det gäller ju även de här liksom förkastliga uttalanden om att Europa inte har gjort sitt och liksom ingen har hjälpt USA, det är ju att den här administrationen, de företräder ju inte USA i så mening att när de pratar om lojalitet, så är det ju lojalitet till administrationen, till presidenten, till Trump, och inte lojalitet till landet USA. Och det är ju därför de inte anser sig vare sig bundna av tidigare avtal eller anser att tidigare lojalitetsyttringar varit värda någonting. För det har ju varit lojalitetsyttringar med nationen och inte med presidenten. Och i deras värld spelar inte det någon roll. Och det tror jag också vi har lite svårt att liksom hantera. Och det är nog svårt för Sakari också att hantera.
Jättebra poäng, Amanda. Jättebra poäng. Det är verkligen så.
För att de höga officerarna som sitter på poster i Europa, de har ju kämpat och slagits och blött bredvid sina europeiska kamrater i de här nationerna. Så det måste ju vara oerhört tufft för dem att hamna mitt i detta egentligen. Det avundas ju inte ett ögonblick.
Sen behöver vi väl konstatera att det största hoppet att vända det här, det är ju ett internt motstånd i USA, att senaten och kongressen,
representanthuset
var ordet jag tappade bort, då hittar en ryggrad och en handlingskraft i det här och markerar tydligt. Det finns ju signaler om sån lagstiftning eller såna beslut i senaten som skulle då omöjliggöra lagligt övertagande av Grönland med amerikansk militär till exempel. Så att det här blir ju då en kraftmätning mellan den exekutiva makten och den lagstiftande makten. Och vi går ju mot mellanårsvalet och det lär ju bli en krispunkt där också framåt hösten.
Men det är väl lite, vi ser ju ett ganska spännande år framför oss nu. Alltså Folk och Försvar inleder ju ett år när det är ju riksdagsval i Sverige. Det spelar ju lite roll ändå i sammanhanget. Det är mellanval i USA. Vi ser liksom Ukraina, vi ser Gaza konsolideras på olika sätt. Vi ser vad nu Venezuela kommer att betyda. Är det början på någonting? I Latinamerika kommer vi att se att det följs av Kuba och av andra länder. Det vet vi ju inte. Så det är ett otroligt osäkert läge när Folk och Försvar väl liksom samlas.
Det pågår grejer i Iran också.
Ja, det även saker och ting
som hände i Venezuela påverkar ju också Iran, eftersom Hezbollah har ett ganska väl etablerat fäste i Iran också. Men jag skulle vilja se tre saker i Sälen faktiskt som man skulle diskutera. A. Avbryta omorganisationen av det svenska underrättelseväsendet. Vi har inte tid med sånt tjafs. B. Ställa krav på Försvarsmakten att återetablera sig markant i Kiruna. Och C. Någon slags avvägning, någon slags investering från statens sida i ett par stycken eller kanske en helt ny försvarsindustriföretag för att stärka långsiktigt bindande av kapital för andra bolag i den branschen. För vi kommer behöva det här. Det skulle jag vilja se att man diskuterar i Sälen.
Jag får lägga till en sak som jag tänker på. Det är ju Arktis som helhet. Det är ju en av de här punkterna i programmet som liksom inte riktigt är med. Och det blir ju väldigt paradoxalt utifrån det vi diskuterade förra gången med liksom hur mycket generaldirektörer och hur tungt det är, att det är ganska intressant att liksom den frågan som nu seglar upp som den största frågan här ändå någonstans inte har det utrymmet. Så man får hoppas att folk ändå tänker på att ta upp det, att det inte bara mumlas. Och där kan väl jag tycka att det har varit ganska mycket mummel av svenska politiker när det gäller Venezuela. Och det har ju säkert att göra med att man inte vill reta Trump för att han behövs i Ukraina, men det är liksom ändå på något sätt gröna det något annat.
Mm. Jag tror att Patrik som hade uppe det när vi samlades innan jul här gick genom programmet om frånvaron av Arktis, och det var ju den kontexten som John nu sa, Kiruna. Mm. Jag vet att det kostar för Försvarsmakten, men vi måste visa vilja att försvara vårt territorium i alla riktningar.
Mm. Och det vi Patrik står inför en krav på en upprustning där vi inte kan göra på de sätten vi har gjort förut på. Och den hastigheten det här måste ske på. Och det finns ju inte heller med i programmet på det sättet. Och det finns ju komplicerade frågor och det finns enkla frågor att göra i det här. Men allt måste göras med en jättehög hastighet.
Men jag har kommit på vilken politiker jag saknar mest, tror jag, där uppe. Finansministern. Hon verkar inte heller vara inbjuden. Och frågan
hon,
är
var
just
där, hon var där förra året. Så att,
jag vet, men inte det här året. Och nu tänker jag att den jag saknar, den jag tror jag kommer att sakna mest där. Så jag tror att väldigt många frågor kommer att komma tillbaka till hennes område. Och hon är inte inbjuden i år.
Men vi kan väl göra ett nyårslöfte, Anders, att vi under våren höjd beredskap ordnar en debatt mellan finansministern och den socialdemokratiska finansministerkandidaten om försvars- och säkerhetspolitik och bjuder in då allmänheten till möte då att delta och titta på det här i eran fina lounge.
Det var en fin ambitionsnivå.
Ja, är inte det ett bra nyårslöfte?
Vi kan ju ett försök i alla fall. Jo, men jag tror faktiskt att det kommer att vara en av de största, alltså någonstans, det är dit det kommer att landa rätt mycket av de diskussionerna som förs nu, eftersom säkerhetspolitiska läget har liksom farit iväg så fruktansvärt de senaste veckorna. Så att liksom kartan har pajat helt enkelt. Mm. Amanda, om du får önska lite.
Nej, men jag är ju väldigt inne på samma linje som Johan. Med tanke på hur världen ser ut just nu och vilken fruktansvärd hastighet det går med, så har vi inte riktigt tid med den här omorganiseringen. Vi har inte tid att någon drar i personalen åt olika håll. Vi har inte tid att slå sönder existerande fungerande strukturer. Jag tror inte att det här är bra. Jag tror fortfarande inte den här bra idén. Jag tror den precis blev ännu sämre. Och sen så är det ju brådskan. Alltså vi måste göra allting nu. Det här är liksom, vi är bara en vecka in på 2026. Och vi har Iran, vi har Venezuela, vi har Grönland, vi har fortsatt Ukraina. Vi har inte tid. Jag vet att vi har tjatat om det i flera år, men det blir så mycket tydligare. Man måste göra allt och lite till för att lösa alla de här byråkratiska hindren på alla nivåer, därför att det är ju en sak naturligtvis med liksom stora vapeninköp och ekonomiska satsningar och så vidare, där sker det ju en del, men sen så har du ju allt det här på liksom lägre nivå, på förbands- och flottiljnivå med miljötillstånd och problem med utbyggnationer och alltså sånt måste också lösas. Jag ska inte säga att vi ska ställa på krigsfot, och det är liksom inte heller korrekt, men vi måste börja träna och agera som kriget redan är här, för en mening så är det det. Vi kan inte fortsätta med liksom fredstida planeringshorisonter.
Man kan väl också konstatera att en av de här grejerna i Carl Bildts utredning med att dra in utländska eller dra ut det privata företag i underrättelsetjänsten, det här med att dra in Palantir, Peter Thiels Palantir, det måste väl sägas kännas som en av världshistoriens dummaste idéer efter det vi ser just nu hända med Grönland och liksom hela den härvan som håller på att ske. Så att jag menar, idéerna blir ju allt dummare ju mer man liksom, ja, ju mer de närmar sig verkligheten.
Just Palantir och bolag som vi inte har kontroll över ska vi hålla väldigt långt borta, skulle jag säga. Men sen ska man inte heller överskatta Palantirs förmåga. Jag tror att den förmågan går att...
Ja, vi kan bygga det själva, absolut. Ja,
det måste ju fanns svenska företag att kunna göra det där.
Ja, absolut.
Ja, men det, vi kan göra det som Palantir gör.
Men i det sammanhanget får jag då lyfta upp och säga då att jag... satte mig själv på paus på X för ungefär ett år sedan. Det tycker jag fler ska göra. Alltså svenska politiker och myndighetschefer. Varför ska de vara på den plattformen för nu?
Ja, ni har väl sett på bikinibilderna på Gunnar Strömmer och Ebba Busch. Som man nu kan göra med hjälp av Grock.
Men jag har läst om dem.
Ja. Så till exempel. Grock är ju Elon Musks AI, så att det är ju, och det är ju en påverkansplattform under kontroll av Elon Musk som driver saker och ting i den riktning han vill ha. Så att, nej, ni ska
välkomna till Blue Sky.
Blue Sky, och så dumpa TikTok också, eller hur, Anders?
Ja, absolut.
Nej. Blue Sky är så oändligt präktigt.
Men kommunistpartikramare.
Nu börjar du upprepa det igen, Patrik.
Det blev jobbigt, så ja, nu vill Anders sluta.
All opinionsbildning bygger på repetition, Anders.
Jag ska gå iväg och göra en TikTok-film. Vad heter det? Ja, nej, men vi ses ju i Sälen om några dagar, eller några av oss. Och några av er lyssnare. Hörs vi därifrån. Vi ska försöka göra lite saker där uppe. Och så får vi väl se lite vilka ämnen som blir stora. Det vet man ju aldrig egentligen förrän man är på plats. Det händer ju alltid någonting som gör att hela agendan far iväg åt något håll.
Jag tycker inte att det räcker.
Men vi ska berätta om den för er. Så om ni hänger med så kommer ni få reda på allt. Inte allt, men en del av oss. Så tack för den här gången. Så ses vi om ett par dagar igen.
Tack,
hej, hej.
Tack, hej.
Vår beredskap är god.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.